The Kingfish, Huey Long. Trump tar över republikanska nationalkommittén och om vi blir mer extrema kanske det funkar. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 193, inspelat söndagen den 24 mars i nådens år 2024. Och just 24 mars idag, 1984, för 40 år sedan, så hade gänget i Breakfast Club kvarsittning enligt filmen. Och Breakfast Club, herregud, 40 år sedan. Om du inte har sett den, och framförallt om du är yngre, den är ju en fantastisk tidskapsel från tidiga 80-talet. Och att vara ungdom då, i Amerika, men lite grann överallt. Och i och med att det är slutet på mars så är det March Madness. Om du gillar sport och är amerikan så kan du titta på precis hur mycket basketboll du vill hela tiden just nu. Portland, Oregon är ju, om du lyssnar på folk eller tittar på Fox News, så är Portland, Oregon en brinnande ruin efter Antifas framfart. Om du är en normal människa i verkligheten så är det en ganska trevlig stad. Men som tyvärr har mycket problem med framförallt hemlöshet och opiatmissbruk. Väldigt ledsamt. Men de, Portland, Oregon, har nu gjort en sak som får mig att vilja flytta dit. Trots att det är regnigt och eländigt. Vad har de gjort? Jo, de har bannat lövblåsare. Dessa förbunkade leafblowers som gör livet så otroligt surt. De är, förutom att de förorenar enormt, så för de ett sånt liv. Om du bor i förorterna så hör du lövblåsare precis hela tiden när trädgårdsmästarna dyker upp, vilket de gör varje dag, och så är det Och på jobbet, onsdag morgon, av någon anledning är lövblåsare dag i parken precis mot mitt kontor. Det är en sån här sak som jag tänker på ibland. Om jag vore president så är det min första presidentorder är att förbjuda de här satans redskap. Och det har de alltså gjort nu i Portland. Det är inte aktivt än, men om ett par år, för att det måste ju fasas ur och bla bla bla. Men om ett par år så kommer staden Portland, Oregon att vara tyst från lövblåsare. En bättre framtid är möjlig. Och Portland är ju intressant för att som här i Arizona så är jag väldigt, väldigt vänster. Och i en stad som Portland så är jag en väldigt suspekt kälkborgare. Men jag omfamnar mina ölbryggande bröder med stora buskiga skägg i denna fråga. Och om du lyssnar precis nu när avsnittet kommer ut, inte senare, så väntar vi ju med spänning den här veckan på att se vad som händer med Trumps böter. Så rent tekniskt tydligen enligt advokater så är detta inte böter som han alltså är skyldig 460 någonting miljoner nu. Det går ju upp med $100,000 per dag i ränta. Utan det är rent tekniskt ett disgorgement. Det är inte böter utan det är förverkande av förtjänster för brott. Det räknas alltså att de här dryga 400 miljonerna är vad han tjänade på att ljuga. Så att det är det han måste lämna tillbaka. Så att det inte ska löna sig att begå brott. Teoretiskt. Men också den här veckan. Vi har en fungerande statsapparat. Heja. Bra. sista supermakten på jorden lyckades hålla statsapparaten igång. Som vanligt, och jag har inte ens pratat om det här, det har varit en väldig massa turer om den här att kunna hålla statsapparaten igång på grund av de fenomenalt dysfunktionella republikanerna i representanthuset. De skulle ha fått slut på pengar i veckan, men det blev en sista minuten lösning. Så nu är vi igång till september. Bra. Så i september kommer det också att bli en massa dumheter igen. Om någonting som inte borde vara en fråga överhuvudtaget. Ska vi hålla igång statsapparaten? Alltså ska vi bara göra det absolut minsta möjliga och lägga en budget som håller igång statsapparaten? Nej. Frihet. Och också Amerikapodden är numera high-tech. Mer high-tech än någonsin. Jag har börjat testa, i och med att AI är enormt mycket numera. Så jag börjar testa Perplexity AI, som är typ som en sökmotor som använder chatbots i bakgrunden för att hjälpa mig när jag gör mina efterforskningar. Och det verkar väldigt trevligt. Jag är ju självklart, jag är vansinnigt rädd för hallucinationer, som alltså är den tekniska termen för när de här chatbotarna bara hittar på saker. Vilket de ju gör, vi borde inte kalla det. Och nu bara gammal man skriker på moln. Det är inte artificiell intelligens. Det är statistik. Men i vilket fall, i alla fall. Har börjat testa det. Verkar funka bra. Göra mina forskningar lite snabbare och enklare. Vilket ju är trevligt. Men vi börjar avsnittet med lite historia. Det är så att den amerikanska grytan kokar och ibland så bubblar någon som Trump upp till ytan. Och i Louisiana på 30-talet så var det en man vid namn Huey Pierce Long, bättre känd som The Kingfish. Det är ett fantastiskt öknamn som han gav sig själv. Och i och med att jag har internet så var jag tvungen att kolla, var är en kingfish på svenska? Och det verkar inte som om någon vet. Det finns en massa fiskar som kallas för kingfish på svenska, kanske. Mest antagligen kungsmakrill, eller också en gullöpare, eller en sydseriola, eller en randig kungskväkare, eller en glansfisk. Mm. I alla fall, varför kallades han, eller kallade han sig själv från början? Det blev hans smeknamn väldigt fort, men det var han som kom på det. Det finns olika teorier. Det var en referens till hans auktoritära och flamboyanta sätt att styra delstaten Louisiana. För Long, han var en av de här mycket större än livet människorna. Och som guvernör och senator, och ett tag båda samtidigt, så hade Long en enorm politisk makt och inflytande och agerade som en slags kung över delstatens politik. Men det här smeknamnet kan också ha sitt ursprung i Longs slogan "Every man a king" från hans guvernörskampanj 1928. Och detta var alltså hans populistiska tilltal och hans löfte om att omfördela rikedomar. Vissa andra tror att Long tog det här smeknamnet Kingfish från en karaktär i det populära radioprogrammet Amos and Andy, som var legendariskt vid den här tiden. Den här karaktären var en ledare för logen Mystic Knights of the Sea. Och det här smeknamnet, det fångade alltså hans personlighet, karisma och ambition. Och om du vill titta, om du är en visuell lärare, så kan du titta på filmen som heter just Kingfish med John Goodman, legendaren John Goodman, i vad som ju är en karaktär som är perfekt för honom. Fantastisk skådis. Finns också en Ken Burns dokumentär från tidigt 80-tal som heter just Huey Long. Och om du tittar på den, jag tittade på några minuter igår, Oj, sydstatsdialekt, Louisiana-dialekt. Oj, oj, oj. Det var fantastiskt i den här dokumentären från intervjuar. Den gjordes ju på tidiga 80-talet. Jag vet inte när den spelades in, slut på 70-talet, tidigt 80-tal. Men så att många av de här människorna som var barn vid den här tiden levde ju fortfarande och fanns tillgängliga att intervjua. Och det är, och vad folk, en del från allt de fattiga på Louisianas landsbygd, vad de älskade Huey Long. Fortfarande tills de här intervjuerna, alltså på 80-talet. Han var det bästa som någonsin hade hänt dem. De dyrkade honom. Men han föddes alltså på landsbygden i Louisiana 1893. Föddes i ett väldigt fattigt område, men hans familj var medelklass. Han flöt runt lite och jobbade bland annat som resande försäljare. Sen så fick han nog med pengar att studera juridik. Och fick slut på pengar efter ett år. Programmet var 3 år. Men han fick alltså slut på pengar efter 1 år, så han bestämde sig för att ta bar exam redan då. Vilket gick väldigt bra. Long var enormt snabb i huvudet och var alltså en enorm försäljare. Fantastisk försäljare. Och då efter detta så påbörjade han sin meteoriska politiska karriär. Han var alltså vänsterpopulist. Han ville ha högre skatter för de rika, mer åt de fattiga. Och det finns ju självklart ekon av bröderna Gracchi. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Under slutet på Romarriket, som ju också var populister och ville göra saker bättre för de fattiga. Men han kandiderade, Long kandiderade till guvernör och förlorade. Gav sig inte, kandiderade igen 1928 och vann. Han kandiderade som demokrat. På den här tiden så var sydstaterna fullständigt demokratstyrda. Alltså det var ju som om du skulle bli, om du vill bli politiker i Norrland så måste du göra det som sosse. Om du vill bli politiker nu i Kalifornien och du vill få någonting gjort så måste du vara demokrat. Vill du bli politiker i Texas och vill få någonting gjort så måste du vara republikan. På den tiden, partierna har ju typ vänt på sig. Så att det brukade vara att sydstaterna var rasistiska demokrater som styrde. Han hade sin slogan som han hittade på. Every man a king. Fantastiskt. Amerikaner är så bra på sånt. Men, och detta är från history.com. Han inledde sin agenda med att centralisera makten kring regeringskansliet. Vilket omedelbart ledde självklart till anklagelser om diktatur. Han pressade den lagstiftande församlingen att genomföra lagar som gav honom möjlighet att ta direkt kontroll över flera statliga myndigheter. Och han undertecknade bland annat senare ett lagförslag. Kom ihåg, det blir inte en lag i en stat förrän guvernören skriver under det. Så delstatsförsamlingen röstar igenom ett lagförslag. Sen kan guvernören lägga ett veto eller skriva under. Eller inte göra någonting i många stater, då blir det också en lag av det utan att guvernören behöver vara inblandad. Lite olika på olika ställen. Men i vilket fall som helst. Han undertecknade ett lagförslag som gjorde det möjligt för polis att gripa personer utan fullmakt. Och andra lagförslag som alltså centraliserade utredningsbefogenheterna till guvernören. Så Huey Long gick ut och skapade en personlig polisstat i Louisiana. Och han var ju som sagt, han var väldigt smart, så han bröt aldrig mot lagen, vad vi vet. Vad han gjorde istället var att ändra lagen så att lagen lät honom göra vad han ville. Vilket ju är ett smartare sätt att göra detta. Men han höll sig till sin populism. Han ökade utgifterna för utbildning, infrastruktur och energi och la en skattebörda på de rika. Framförallt stora företag som Standard Oil. Standard Oil, det finns ju mycket oljeproduktion i Louisiana fortfarande. Standard Oil styrde Louisiana på den tiden. Han startade också sjukhus på landsbygden. Gav gratis skolböcker till barnen Och framförallt så byggde han mängder med vägar. På den här tiden så var Louisianas vägar i princip bara lerstigar. Så han la enorma pengar på att bygga en massa vägar, betongvägar, fantastiskt. Byggde också broar. Behövs ju mycket broar, det är ju mycket träsk i Louisiana. Bland annat då en stor härlig bro rakt över Mississippi-floden så att man kunde korsa den. Och det gjordes flera försök att ställa Long inför riksrätt. Han lyckades undkomma då med nöd och näppe. Och det blev en massa dödshot, mer om dem senare. Så han skaffade livvakter av rädsla för att bli mördad. Och sen, detta är alltså Louisiana på slutet på 20-talet, början på 30-talet. Så Huey Long var tydligen, enligt vad jag har kunnat läsa, inte särskilt rasistisk för sin tid och plats. Med modern standard så var han en enorm rasist. Men alltså inte ovanligt för sin tid. Och hans reformationer sträckte sig alltså inte till svarta. Och en av hans favoritmetoder för att misskreditera sina motståndare var att hävda att de var av svart härkomst. Och en av hans tidigaste handlingar som guvernör var att underteckna en lag som utvidgade tågsegregationen till bussar. Bussar innan Long var alltså inte segregerade enligt ras, bara tågen. Men nu blev både tåg och bussar segregerade. Och ett återkommande ämne i hans tal var att han varnade för negerherravälde. Men samtidigt, vissa av hans populistiska politiska åtgärder gynnade ju svarta ekonomiskt också. Svarta använder också vägar och broar. Men som guvernör av Louisiana så styrde han alltså med järnhand. Det var hans stat. Han var kung i den staten. Så nu ville han självklart bli senator. Dags att klättra vidare. Så han ändrade lagen i Louisiana så att han kunde vara senator och guvernör samtidigt. Ron DeSantis gjorde ju något liknande nu så han, när han ändrade Floridas lag så att han skulle kunna ställa upp i presidentvalet samtidigt som han var guvernör. Något som lagen brukade förbjuda, men man kan ändra lagen så att man får göra som man vill. Och när Norro Long var senator och kom på besök i Baton Rouge så krävde han en extra session i delstatens lagstiftande församling och drev igenom sin agenda i en häpnadsväckande takt. Så han kommer in till stan och sen så är det bam, 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 bam. Under en 5 dagars lång session antogs 44 lagförslag. Så standardprocedurerna, nej. Nu bara kör vi, bara mangla igenom. Och många av de här lagförslagen som han var intresserad av var ju alltså avsedda att ge honom makt bakom kulisserna. Som att överföra makt från lokala myndigheter inom domstolar, polis, val och licensiering till de myndigheter som han kontrollerade. Och andra lagförslag var riktade mot tidningar. Long hade många fiender inom pressen som han stiftade lagar mot så mycket han kunde. Men till slut så flög inte detta. Det här att du skulle kunna vara senator och guvernör samtidigt är... Va? Så till slut så fick han lämna över guvernörskapet då. Och det gjorde han ju självklart då till en handplockad lojalist. Och som senator så började han snabbt skapa en nationell profil. Han snickrade ihop något som han kallade för Share the Wealth Plan. Några höjdpunkter i den var förbjöd någon att tjäna mer än 50 miljoner dollar per år. Vilket enligt historiker, det fanns ungefär 50 personer i Amerika vid den tiden som tjänade 50 miljoner dollar per år. Jag har också sett andra siffror. Jag vet inte om 50 miljoner är översatt till moderna pengar eller om hur det där fungerar. Men i alla fall, han ville ha ett tak för hur mycket en löntagare kunde tjäna. Han lovade pensioner till alla, gratis högskola, bonusar till veteraner, 30 timmars arbetsvecka och han planerade att ställa upp i presidentvalet mot FDR 1936. Kom ihåg, detta är alltså under The Great Depression. Och det är ju alltid så att när människor har det extra dåligt och när de rika ignorerar de fattiga så kommer demagogerna fram. Men så han tänkte alltså ställa upp i presidentvalet mot FDR 1936. FDR var ju också demokrat. Så att då han skulle ställa upp som oberoende, alltså Huey Long. Och en del historiker anser att det här hotet att Long skulle ställa upp i valet som oberoende var en av de stora anledningarna till att Social Security blev en del av New Deal. Alltså så att FDR försökte göra så att Long inte skulle kunna springa ikapp honom från vänster. Det verkar lite oklart, men det finns många som tror det, många historiker. Och för grejen är ju att Long, om han hade ställt upp i valet, så hade han delat rösten. Så med största sannolikhet så hade varken Long eller FDR vunnit, men den republikanske kandidaten hade gjort det. Men han mördades innan valet. Så vi fick aldrig veta vad som skulle ha hänt. Hade han inte mördats så hade han väl hållit på länge inom politiken. Det fanns alltså en grupp som kallades för Square Deal Association som i tysthet och hemlighet hade bildats i Louisiana. Detta var en samling av Longs hårdaste motståndare. De ansåg att väpnad revolt var det enda sättet att stoppa Long. Och just Square Deal Association. Ja, fantastiskt. För att komma ihåg, de fattiga älskade Long och brydde sig väldigt lite om att han höll på att bygga en ganska fascistisk diktatur i delstaten. Så en del älskade honom och andra fantiserade alltså om att mörda honom. Och i januari 1935 så stormades tingshuset i Baton Rouge av en grupp av 300 beväpnade män från Square Deal Association. Så det här är inte bara tangentbordskrigare. De stormade tingshuset. Och guvernören Oscar K. Allen utlyste undantagstillstånd och kallade in milisen. Och striden flyttade sen till flygplatsen där det uppstod en kort väpnad sammanstötning. Så alltså grytan kokar ganska bra. Och samma sommar så hävdade Long att han hade avslöjat en mordplan som involverade 4 kongressledamöter, borgmästaren i New Orleans och 2 tidigare guvernörer i Louisiana. Fanns den här planen? Är detta sant eller inte? Vet inte. Men den 8 september 1935 så anlände Long till Baton Rouge för att delta i en särskild lagstiftningssession. Och då, där möttes han av Dr. Carl Weiss, svärson till en domare vid namn Benjamin Pavey. Pavey riskerade att förlora sin position som domare under lagstiftningssessionen därför att Long hade återupplivat ett rykte om svarta barn i familjen Pavey. Detta är enbart för att svartmåla denne domaren som han inte tyckte om. Så Weiss sköt Long på nära håll. Bang! Longs livvakter sköt tillbaka mot Weiss och dödade honom medan Long då fördes till sjukhus där han dog 2 dagar senare av inre blödningar vid 44 års ålder. Och där slutar hans saga. Och det är också det här, när du har en hederskultur så blir det ibland ganska våldsamt. Men vi återvänder till nutiden. När saker och ting fortsätter vara som de är. I representanthuset har vi ju republikanskt kaos som vi haft nu i flera år. Där har vi har nu alltså fått ett lagförslag så att statsapparaten kommer att hållas igång fram till september. Vad tyckte våra extremister om det? Jo då, Marjorie Taylor Greene kände sig ledsen för att ingen hade intervjuat henne på flera minuter, så hon har lagt in en ansökan om att nu alltså återkalla Mike Johnson som talman. Det här var ju en av de sakerna som Kevin McCarthy gick med på för att få talmansposten överhuvudtaget. Att det bara krävs en representant för att starta återkallningsprocessen. Och detta har de inte ändrat på. Så att vårt representanthus och vår statsapparat hålls gisslan av ungefär 20 extremisterna. Men grejen är ju att det här ger demokraterna håll på Johnson. Därför att om han vill rädda sig kvar med sin lilla, lilla majoritet så måste han få demokratiska röster. Och Mike Johnson sitter fortfarande på ett lagförslag som har gått igenom senaten som är klart för omröstning i representanthuset om stöd till Ukraina. Men han vägrar att ta upp det till omröstning och den kommer att klara omröstningen. Alltså han är det enda som står emellan Ukraina och stöd från Amerika medan de får slut på ammunition. Varför gör han det? För att Trump vill det. Bra. Men det är extra svettigt nu för Johnson. Han har haft två avhopp senaste tiden. Den senaste nu är en representant från Wisconsin som heter Mike Gallagher. Och här är vad Gallagher gjorde. Han väntade till denna veckan att hoppa av. Det är alltså inte bara att han inte ställer upp för återval. Han är klar, färdig, slut med er. Men han väntade till denna veckan därför att då måste de vänta till valet för att fylla hans post. Hade han hoppat av ett par veckor tidigare så hade det hållits ett specialval för att fylla hans position. Men nu alltså, pop, har en av den republikanska majoriteten försvunnit för resten av säsongen fram till valet. Och detta är ju verkligen att skrika ta dig i röven på vägen ut. Sabotera på så vis. Och det går en massa rykten om att fler traditionella republikaner är på väg ut. De orkar inte med det här galenskapet som de får stå ut med varje dag. Och det är ju traditionella republikaner som kommer att ersättas av mer extrema MAGA-republikaner. Och apropå MAGA-republikaner, så vi har inte nu, jag tror man kan officiellt säga, jag är inte officiellt statsvetare, men vi har inte, det republikanska partiet är inte längre ett konservativt parti. Jag tror man kan göra korstecknet över det nu. Det är ett populistiskt parti för kristen nationalism med en personkult kring Donald Trump. Som nu alltså har tagit över Republican National Committee. Och vad är det och varför är det en grej? Jo då. Republikanska nationalkommittén, RNC, spelar en central roll i republikansk politik i USA. Och det finns självklart en Democratic National Committee också. Som gör samma saker ungefär för det demokratiska partiet. Men, och här är det min nya kompis då, Perplexity AI, har hjälpt mig att efterforska här. Så RNCs huvudsakliga funktioner är att organisera republikanernas nationella konvent vart fjärde år. Det är alltså där partiets presidentkandidat formellt nomineras och partiplattformen antas. Och att samordna kampanjstrategier, stödja republikanska kandidater på alla nivåer. Detta är viktigt, viktigt, alla nivåer. Lokalt, delstatligt och nationellt. Alltså att tillhandahålla data, infrastruktur, finansiering och att utveckla och marknadsföra republikanernas politiska budskap och ståndpunkter för att skapa ett enhetligt varumärke för partiet. Att samordna aktiviteter med republikanernas kommittéer i representanthuset och senaten för att säkerställa enhetlighet. Och detta är ju någonting som det republikanska partiet nu, minst under de senaste 30 åren eller så, har varit fantastiskt bra på. Att prata med en röst. Alla säger samma saker. Och också att övervaka aktiviteterna i de republikanska delstatskommittéerna. Bistå dem med resurser och vägledning. Och att leda insamling av kampanjmedel för att finansiera partiets verksamhet och stödja dess kandidater. Så Republican National Committee och Democratic National Committee på andra sidan, det är de som bestämmer, okej, den här kandidaten ser ut att gå dåligt för vi lägger till mera pengar, eller just den här kandidaturen är strategiskt viktigt för oss, vi lägger mer pengar här, den här kandidaten gillar vi inte, så de får absolut inga pengar. Så det styr, det är väldigt viktigt. Speciellt som de alltså betalar. De har kassan. De bestämmer. Hej, du får 5 miljoner extra dollar nu. Köp annonser. Så det är deras centrala organ. Så Trump har nu genomfört omfattande förändringar. Sen han blev alltså då partiets presumtiva presidentkandidat för 2024. Så han har installerat sina allierade. Michael Whatley och Lara Trump är nu RNCs nya ordförande respektive vice ordförande. Och de sparkar alltså ut Ronna McDaniel som brukade heta Romney i efternamn för hon är besläktad med Mitt Romney. Vilket inte är bra om du är republikan numera. Och Ronna McDaniel var enormt Trump-lojalistisk men inte lojalistisk nog. Och just detta med att ha alltså Trump har nu installerat sin svärdotter som vice ordförande i Republican National Committee. Och det här är svärdottern till den mindre bra sonen. Och det kunde ju inte vara mer bananrepublik än så. Avskedade också, eller bad över 60 RNC-anställda, inklusive då chefer för kommunikation, data och politik, att säga upp sig, söka om sina jobb, vilket alltid är högt motiverande. Finansiella och digitala team vid RNC ombads flytta till Palm Beach, Florida, där Trumps kampanj är baserad. Så att nu har han alltså slått samman RNCs och hans kampanjs verksamhet. Och detta är väl det viktigaste. Detta var väl varför han gjorde allting egentligen. Ett nytt gemensamt insamlingsavtal prioriterar donationer till Trumps Save America Pack som betalar hans advokatkostnader före RNC. Så att RNC är nu ett officiellt, får man väl säga, ett lydorgan fullständigt. Om du ger pengar till RNC nu så går dina pengar först till Trumps kampanj, sen till Trumps advokatkostnader och sist till andra kandidater. Och detta är ganska viktigt eftersom många statliga republikanska partier är panka. De har inga pengar. Varför har de inte det? Jo då, de brände en massa pengar på att följa den stora lögnen. Och de lokala partierna har också rensat ut de som inte anses lojala nog mot Trump personligen. Revolutionen äter alltid sina barn. Ser detta bra ut för valet i november för det republikanska partiet. För alla republikanska kandidater som inte heter Trump. Nej, ser inte bra ut alls. Men vi får prata lite grann om just Trump själv och hans små problem. Därför att den här veckan så är det ju dags. Antingen så lägger han in sin bond på 460 miljoner dollar som han måste hitta någonstans. Eller också kan delstaten New York börja ta hans tillgångar. Och det finns ju många som fantiserar glatt om att se hänglås på Trump Tower utsparkad ur Mar-a-Lago. Alltså, och det är ju glada fantasier. Och just Trump Tower, jag menar det är ju symbolen, hans stora symbol inne i Manhattan. Han äger inte den. Trump Tower äger han sin egen lägenhet, parkeringsgaraget och lite annat småplock. Men han äger inte byggnaden. Så den går väl inte att beslagta förutom hans egna lägenhet. För den stora frågan som människor har nu och som många av oss har undrat sedan 2015. Hur belånade är hans fastigheter egentligen? Och det har ju varit mycket snurr. Jag menar, han bränner, vad pengar han bränner på advokater. Och det har varit ett otroligt snurrande. Enligt hans advokater så har han inte 450 miljoner dollar. Nej. Och enligt han själv så har han det. Han har 500 miljoner dollar i cash. Alltså likviditet. 500 miljoner dollar, säger han själv. Men han vill inte använda dem. För han vill lägga dem på sin kampanj. Det här är ju en av talking points som de har hittat på nu. Är ju att alla de här rättegångarna, det är ju election interference. De är så rädda för honom och hans mäktighet. Demokraterna och deep state och bla bla bla. Att de gör detta så att han inte ska kunna koncentrera sig på sin kampanj. Så det är election interference. Så att tvinga honom att lägga sina pengar på sina böter istället för sin valkampanj är election interference. Och det är ju inte så något fungerar, men som att säga, ja, jag har pengar att betala mina parkeringsböter, men jag vill köpa öl för de pengarna. Okej. Okay. Men hans advokater har alltså snurrat mycket i allt detta. Först så snurrades det ju om E. Jean Carroll, där han lyckades hitta pengar att lägga en bond på 90 miljoner. Där hans advokater först tyckte att, men han är ju så rik. Så det här är ju bara en löjlig summa för honom. Så varför ska han betala en bond när vi alla vet att han är god för pengarna? Ja, och sen så kom han tillbaka och sa att, men 10 miljoner då? 10 miljoner dollar borde väl räcka istället för de här 90. För det är ju fortfarande bara löjliga pengar, tycker vi. Men de som ligger bakom den här bond, för att lägga en bond så måste du alltså ha att du måste ha en garant. Någon måste säga att japp. Antingen, du kan också lägga in cash direkt. Men annars så måste du ha en garant som säger japp. Om han inte lyckas med sin överklagan av det här fallet så har vi de här pengarna och domstolen kan bara ta dem, eller delstaten New York kan bara ta dem, de finns här, vi garanterar det. Och de som ligger bakom hans bond till E. Jean Carroll, en organisation som heter Chubb Insurance, och det är som sagt, våra manusförfattare är ju otroliga. Chubb Insurance. Har Chubb Insurance kopplingar till Ryssland? Ja, självklart har de kopplingar till Ryssland. Och det är ju inte något av ett problem att mannen som kan bli nästa president är skyldig 90 miljoner till människor med kopplingar till Ryssland. Inga problem alls, bara normalt och bra. Men vad gäller den stora bonden, så har hans advokater har lagt hans satt eld på hans pengar genom att de har bett en paus. De har bett att domstolen ska minska borgen från de här 464 miljonerna eller vad det är nu till 100 miljoner dollar. För att det borde väl räcka. Eller att borgen helt och hållet ska upphävas. Jag menar, det är ju election interference. Jo. Men advokaterna har nu sagt att de har inte kunnat hitta något företag som är villigt att ställa en borgen för hans räkning. Eller alltså agera som hans garant till domstolen. De hade frågat, säger de själva, mer än 30 försäkringsgivare. Och alla har sagt nej, inte en chans. Men grejen är ju allt som har med Trump att göra. Kom ihåg, han själv, han ljuger inte. Utan han existerar i en verklighet där objektiv sanning inte finns. Han säger precis vad som helst som fungerar i ögonblicket för honom. Så när han säger jag har 500 miljoner dollar i cash, betyder det något? Nej, det betyder mindre än ingenting. Och vad hans advokater säger, vi har letat efter alla dessa, vi vet inte vilka de är, vi vet inte vilken sorts deal de erbjöds. Därför att oavsett hur skum han är, om du lägger tillräckligt mycket pengar på bordet, så borde ju någon vilja ställa upp på det. Så, och det är det som är det värsta med hela den här förbannade Trump-eran. Allt är bara lögn. Det är bara lögner, allting. Så, hur fungerar detta då? Om vi säger att nästa vecka, måndag, Trump kan inte lägga en bond. Och han, hoppsan, hade inte 500 miljoner i cash. Vad händer då? Ja, det är ju alltså inte att helt plötsligt så kommer det att dyka upp hänglås på hans fastigheter. Utan nu börjar ju ytterligare en synnerligen tröttsam process. Så efter deadlinen, om ingenting händer, att han kan lyckas betala eller att någon domstol beslutar att han inte måste betala, vad som nu, allt är möjligt. Men om det inte händer utan staten New York kan påbörja processen, så måste de först utfärda stämningar, subpoenas, för att få information om Trumps tillgångar. Som efter den här rättegången om bedrägeri, så har vi fortfarande inte fullständig koll på hans tillgångar. Och därefter så kan de inleda rättsliga förfaranden för att erhålla en panträtt, ett lien, vilket skulle ge tjänstemän den lagliga rätten att beslagta och sälja den egendom eller tillgång som utgör säkerhet för en låntagare som inte uppfyller skyldigheterna i ett lån eller kontrakt. Mm. Så efter att ha säkrat en panträtt och annan dokumentation för att lagligt beslagta en fastighet i New York, så skulle då delstaten New York i teorin kunna skicka en sheriff eller en marshal för att verkställa det här domstolsbeslutet. Och vad gäller Mar-a-Lago, som ju alltså ligger i Florida, inte i New York där fallet utspelar sig, så är det ändå mer byråkratiska steg. Alltså delstaten New York har rätt till hans tillgångar som finns utanför delstaten New York också. Men då behöver de alltså registrera domstolsbeslutet i delstaten Florida och starta den här processen där. Så Trump lär inte stå utanför Mar-a-Lago med en resväska någon gång snart. Men i och med att det är mars, så är det också febersäsong för delstatslegislaturerna. Kulturkriget rasar. Jag har inte pratat mycket om kulturkriget i podden, för att det blir så, dels är det förbannat deprimerande, och så är det blir tjatigt. Det är samma saker om och om igen. Oh, vad vi hatar transmänniskor. Oh, HBTQ-människor hatar hela tiden, vilket är fruktansvärt. Men det, som sagt, det blir repetitivt. Men vet att i många röda delstater så snickras det på lagar som gör livet så jävligt som möjligt för transmänniskor och andra hbtq-människor. Men flera delstater, även Arizona, har lagt fram ett lagförslag. Och kom ihåg, detta är alltså i delstatslegislaturerna. Detta är alltså chansen att visa basen hur mycket du jobbar för dem. Så många av dem, man vet ju aldrig vad som händer i folks huvuden. Jag tror en del rent cyniskt vet att de bara spelar för sin bas för att de vill bli omröstade. Det är val i november. Och en del är sanna troende, tror jag, och verkligen vill att det ska bli så här. Men vi har alltså lagförslag om att tillåta de 10 budorden att visas och läsas upp i offentliga skolor. I Arizona så röstade vår delstatssenat nyligen för ett lagförslag som skulle tillåta de 10 budorden att visas i klassrum. Tillsammans med andra historiska dokument som USAs självständighetsförklaring och nationalsången. Det förslaget har nu gått vidare till representanthuset i delstaten. Och liknande förslag har lagts fram i Oklahoma, men där vill de göra det obligatoriskt att hänga upp de 10 budorden i offentliga skolors klassrum. Och det är ju, om du är intresserad av feberdrömmar i våra delstatslegislaturer, så kan jag tipsa om delstaterna Oklahoma, Missouri och Tennessee. Kan du hitta de extra galna grejerna. Men problemet med det här är att USA har religionsfrihet. Högsta domstolen förbjöd redan 1980 att de 10 budorden visades i offentligt finansierade skolor. Därför att det anses strida mot konstitutionens förbud mot att staten gynnar en viss religion. Vi har separation i Amerika mellan stat och kyrka. Detta är första tillägget till konstitutionen. Nummer ett, det första. Det som grundarna tyckte var viktigast. Men förespråkarna hävdar självklart att de 10 budorden bör tillåtas i offentliga skolor för att motverka den moraliska förflackningen i samhället. Och i Tennessee, jag vet inte vad de har i vattnet i Tennessee, men chemtrails. Det är alltså den här gamla konspirationsteorin som jag trodde att vi var klara med, men det är vi inte. Chemtrails är alltså den konspirationsteorin att kondensationsstrimmorna bakom flygplan, som alltså är en normal fysisk grej. Nej, det är en konspiration. Staten släpper ut mind-controlling substances. Alltså de är chemtrails, inte contrails. Kemikalier som styr våra hjärnor. Som alltså då, och den här, som sagt, den här konspirationen har pågått länge. Det finns inte ett uns bevis. Inte ett uns någonstans. Men i Tennessee, nu, skuggiga konspirationsmänniskor. Nu är det förbjudet. Det är nu olagligt i delstaten Tennessee att släppa ut chemtrails. Mm? Får ni sluta med det? Skattepengar, skattepengar, skattepengar går till detta. Och här i Arizona så har vi nu ett förbud på gång mot allt som är woke. Mm. Här från USA Today. Lagstiftare i Arizona överväger ett lagförslag som skulle förbjuda statliga åtgärder för att minska användningen av motorfordon, minska eller övervaka utsläpp av växthusgaser och blockera andra initiativ som tar itu med klimatförändringar. Varför då? Därför att det är marxistiskt. Att vara emot klimatförändringar är en marxistisk konspiration. Så, marxism, tryck. Kritiker säger att åtgärderna, om de nu skulle bli lag, skulle kunna förbjuda klimathandlingsplaner, förbjuda klimatforskning vid universitet och till och med sätta federala motorvägsdollar i fara. Det är ju så att mycket av pengarna för Amerikas fantastiska motorvägsnät är federala pengar som alltså ges till staterna för att bygga och upprätthålla motorvägsnätet. Och det finns kopplat då till att staten måste göra vissa saker. Men det här lagförslaget kommer antagligen att hamna, om det överhuvudtaget kommer så långt, i valet nästa år. Kom ihåg att i stater som Arizona, och jag tror de flesta amerikanska staterna, så finns det en väldigt stark tradition av folkomröstning. Dels så kan medborgarna själva, rent teoretiskt, starta kampanjer om frågor som de tycker är viktiga. Och de måste ju samla ihop x antal signaturer. Och om du har gjort det så sätts detta på agendan och det blir en del av valet. Legislaturen, när de har idéer som de själva inte egentligen vill sätta sina namn på för att de är så extrema, så skapar de ett lagförslag och sen så lägger ut det direkt till att bli en del av valet. Så det blir folkomröstning om de idéerna. Den heter nu Senate Bill 1195. Och den skulle alltså förbjuda användning av offentliga medel på saker som, citat, främjar marxistiska ideologier. Dräck! Vad är det då? Jo då, enligt definitionen i lagstiftningen så inkluderar det allt från att minska användningen av motorfordon med cykel eller kollektivtrafik, begränsa utsläppen av växthusgaser till minskad kött- eller mejerikonsumtion. Senatorn Anthony Kern, som är republikan från staden Glendale, säger att han introducerade det här lagförslaget, som alltså startade i representanthuset, för att förhindra att skattebetalarnas pengar används för idéer eller åtgärder som han ser som antifrihet. Hur ska detta genomföras då? Jo, vi ska ge medborgarna möjlighet att stämma delstaten om de misstänker woke-grejer. Alltså precis samma grej som de har i Texas med abortförbudet. Att om du misstänker att någon har eller planerar att genomföra en abort, så kan du anmäla dem. Och så om du förlorar så betalar delstaten dina advokatkostnader. Så att det är riskfritt att vara en fullständig stolle och att bara stämma folk. Eller i detta fallet att bara stämma delstaten. Så klimatforskning är enligt det här lagförslaget anti-gud. Men det snickras på mycket mer, som sagt. Kulturkriget och febersäsongen är i full gång i delstatsförsamlingarna landet runt. Och apropå valet i november, så är det ju inte bara i delstaterna, utan som sagt, vårt representanthus är det republikanskt kaos. Finns en tankesmedja som heter Republican Study Committee. Den sätter partiets legislativa prioriteter. Jobbar alltså då ihop med till exempel RNC för att hålla, ja, sätta prioriteter. Se till så att alla, eller 80% av republikanerna i representanthuset. Republikanerna i representanthuset är medlemmar i detta. Och de har nu släppt sin plan för framtiden. Detta är alltså vad de tänker gå till val på. Fullt av populism här det. Höja pensionsåldern. Skära i Social Security. Avskaffa Obamacare. Åh, vad de hatar Obamacare. Och absolut federalt förbud mot aborter. Så om man slår ihop de här grejerna med att det republikanska partiet har blivit mer extremt, Trump har tagit över Republican National Committee och kommer att suga ur sig så mycket pengar som möjligt, så att de här pengarna inte går till de lokala kandidaterna, och kommer antagligen inte att bry sig särskilt mycket om de lokala republikanska kandidaterna, och att samtidigt köra på ett sånt här partiprogram som är opopulärt. Det är opopulärt. Framförallt abortfrågan är kryptonit. Så att detta händer under samma valsäsong, och alltså då med partiets presidentkandidat i en massa rätt rättegångar samtidigt och har funnits skyldig i 2 redan. Det här är ju inte det bästa sättet, tror jag, att driva en valkampanj. Men allt är möjligt i vår verklighet, så vi får se hur det går i november. Men jag misstänker väldigt starkt att det kommer inte att bli något bra val. Samtidigt, jag har inte kollat kartan för senatvalet. I och med att, kom ihåg, senatorer sitter i 6 år. Och det är ju 50-50 i senaten. Och jag vet inte vilka som är på gång. Det är alltså, när de säger valkartan för senaten, så är det just vilka är det verkligen som vi röstar om. Vilka måste röstas in igen eller röstas ut. Och vilka partier är det? Om det råkar vara så att det är 20 republikanska senatorer som är uppe för omval och 10 demokratiska senatorer, så är det en väldigt bra karta för demokraterna. Därför att de kan inte förlora mer än 10. Och vice versa. Och jag har inte kollat hur kartan ser ut i år än. Men det är, som sagt, vi får se. Men det är fantastiskt. Alltså, vi ska bara dubbla allt som folk inte gillar med vår plattform. Visst, varför inte? Men jag tänkte avsluta med anledningen till att bandy, sporten bandy, aldrig kan bli någonting i Amerika. I och med att bandy spelas utomhus och amerikaner klarar inte kyla. I Kansas City, Missouri, så därifrån kom ju Kansas City Chiefs som vann Super Bowl, jada jada. Kommer ni ihåg den här CIA-komplotten för att göra Taylor Swift populär och allt sånt? Men de spelade en match i vintras som var den fjärde kallaste matchen i NFLs historia. Den kallaste i Chiefs franchise-historia. De spelade slutspel mot Miami Dolphins och det var minus 20 grader och en vindkylningsfaktor på minus 32 grader vid kickoff. Och arenan är alltså utomhus. Hur gick det då? Oh, det gick inte bra. Många, eller en hel del i alla fall. Det är lite clickbait, jag ska erkänna. Okej, det är lite clickbait, men det är intressant. Dr. Megan Garcia, som jobbar med brandskador, har sett dussintals patienter med förfrysningsskador. Förfrysningsskador och brännskador fungerar ju ungefär på samma sätt i kroppen. Dussintals, och många av dem var Chiefs-fans som alltså var med i den här slutspelsmatchen. Och det har nu gått så pass lång tid att de som fick förfrysningsskador under den här matchen har nu kommit till en punkt där de behöver börja diskutera om amputationer kan vara nödvändiga. Men ungefär 30% av de här patienterna, och som sagt, det här är ganska självklart, är en länk i avsnittsinformationen till det jag hittade, den här storyn. Och den är väldigt vag, lite clickbaitig själv. Men dussintals, jag ger mig ett riktigt nummer. Men i alla fall, ungefär 30% av de här har haft turen att slippa amputation för att de har genomgått behandling i hyperbariska syretankar. Men har du väl förfrusit det en gång, så är det någonting som du känner av resten av livet. De kommer att vara känsliga och ha ont resten av livet och kommer alltid att vara mer mottagliga för frysningsskador i framtiden, säger Dr. Garcia. Så vi utbildar dem också för att se till att de håller sig varma under de kommande åren och månaderna. Vad kan vi lära oss av detta? Rattmuff på! Tack för att du lyssnar. Håll i dig under 2024. Speciellt tack som alltid till de av er på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Uppskattar en liten slant. Mindre än en kopp kaffe på pressbyrån i månaden för att motivera mig. Och ge mig en ursäkt att lägga pengar på saker som Perplexity AI och mitt redigeringsprogram och programmet som jag använder för att fixa ljudet på avsnitten. Allt sådant. Podden finns också på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Hej snobbla. Amerikapodden.com. Gammal helig e-post. Det bästa sättet att få tag på mig. Jag älskar att höra från lyssnare, försöker svara så snabbt jag kan. Kan inte garantera 24 timmar, men jag försöker. Krama varandra i trafiken. Namaste.